Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Ja, här är jag med ett 272 avsnitt som publiceras på internationella kvinnodagen 2023. Det är till dig och alla kära medsystrar. Vi är ganska många som identifierar oss som kvinnor och går igenom klimakteriet just nu. Och det är faktiskt så att min klimakteriemedvetenhet är ungefär 6 år gammal. Många har kommit till under de här åren, och parallellt med mig så är det också många som gått från kaos till lugn, från uppgivenhet till hoppfullhet. Och oavsett var du står så önskar jag dig välkommen och ta del av alla de här avsnitten som finns, som förklarar, ger kunskap och en hel radda med fantastiska människor som mestadels faktiskt är kvinnor, har delat med sig av i poddens alla avsnitt. Och på tal om parallellt så har hälsoprofilen, coachen, författaren, föreläsaren och klimakterieaktivisten Monica Björn och jag kunnat stödja varandra i våra respektive arbeten. Och med åren så har vi också skapat en värdefull vänskap, och den flitiga lyssnaren har dessutom hört Monica i Klimakteriepodden ett antal gånger då hon delat sina erfarenheter, djupa kunskap och åsikter. För visst är det befriande med någon som har egna åsikter, står för dem och kan motivera dem. Så dagen till ära så vill jag välkomna dig till ett avsnitt som handlar om ett antal olika ämnen där Monica och jag spanar och resonerar. Och det är extra långt, som jag hoppas att du uppskattar. Vi kollar lite hur det står till med klimakteriet våren 2023. Och sist vi gjorde en liknande spaning var i avsnitt 165. Och det är 2 år sedan, inte 3 som jag säger här i början i intervjun. Men ja, tiden går fort, men kanske inte riktigt så fort. Den första gången Monica och jag sågs är ett förevigat tillfälle som du hittar som omslagsbild till dagens avsnitt. Visst var vi lite söta? Eller var, ja, jag vet inte vad vi var. Men jag upplever i alla fall att jag ser väldigt mycket yngre ut. Vill du ha mer av Monica efter att du har lyssnat på det här, så sök upp tidigare avsnitt med henne. Du hittar dem lätt sökbara på klimakteriepodden.se. Och vill du läsa mer om Monica och hennes arbete, så kika in på starkgenomklimakteriet.se och monicabjörn.se. Så välkommen att lyssna. Monica Björn, det är underbart att sitta här med dig igen. Du är så hjärtligt välkommen, och det är 3 år sedan vi gjorde ett sånt här spaningsavsnitt.
Tiden, vart tar den vägen? Jätteroligt att vara här, Åsa, verkligen. Jag kan inte fatta att det var 3 år sedan sist.
Nej. Och det var ju första gången vi träffades fysiskt, det var faktiskt 2018. Och det känns ju, det är väldigt länge sedan nu, tänker jag.
Eller hur?
Ja.
Det är ju det här med pandemin som kom mitt upp i alltihop, som gör att man har liksom tappat ett och ett halvt år där.
Ja, men inte bara det. Alltså det är ju också, om jag tänker på bådas våra klimakterieresor, så har det ju hänt otroligt mycket. Och det stod ju inte still bara för att pandemin klev in i våra liv. Om någon mot förmodan inte vet vem Monica Björn är, hur är din hisspitch nu för tiden?
Ja du, det beror egentligen på vem som frågar, men jag skulle vilja säga att jag har jobbat med träning och hälsa i hela mitt yrkesverksamma liv. Hamnade i klimakteriet själv och förstod det först 2017. Blev frustrerad, skrev en första klimakteriebok, Stark genom klimakteriet, som kom ut 2018. Och i den vevan så lärde ju vi känna varandra, för jag blev inbjuden som gäst till Klimakteriepodden. Och blev sen tillfrågad att skriva en uppföljare på den boken, vilket jag gjorde, och den kom ju ut då 2020. Nu ska vi säga, 2021 kom den ut. Stark 50 plus hormoner, kost, träning och sömn. Så det var väl min hisspitch. Författare och hälsoperson.
Ja, men du har ju gått lite längre än att skriva böcker när det gäller klimakteriet också. Du kör ju en ganska ambitiös certifiering med Stark genom klimakteriet, som du vänder dig till personer som är aktiva coacher inom hälsa och träning.
Det stämmer. Och det har ju faktiskt blivit över 1000 certifierade personer nu.
Ja, och det är fantastiskt. Och det kan jag rekommendera dig som lyssnar nu, att gå in på starkinomklimakteriet.se, så finns det lister där på vilka coacher man skulle kunna plocka upp om man nu vill ha en kvinna eller man som förstår en när man ska träna, eller om man vill gå på någon speciell hälsodiet, eller inte vet jag vad man kan tänkas vilja göra. Men bara förståelsen för klimakteriet är ju så viktig när man tar sig an en hälsouppgradering, tänker jag i alla fall.
Mm. Det roliga är ju att det finns ju några yrkesgrupper inom sjukvården där som är representerade också. Än så länge, vad jag vet, inga läkare eller gynekologer som har gått den dagscertifieringen. Men däremot en hel del barnmorskor och fysioterapeuter och sjuksköterskor som har gått.
Mm. Ja, men det är intressant. Nej, men det bubblar ju runt lite grann, och det här som du och jag står inför nu är ju lite av en summering, uppdatering och spaning inför vad är det som har hänt. Och vi ska inte hålla på och tjata om det vi tycker är fel bara, utan vi ska också försöka vara lite entusiastiska och se positiva saker. Så att, lite snabbt då, Monica, ur ditt perspektiv, vad har hänt sen sist? Lite allmänt och med dig själv.
Ja, ämnet för det första har ju spridits ganska bra sen vi pratades vid sist. Så man ser det lite överallt. Det dyker upp i både tidningar och radioprogram, och den feedbacken som både du och jag får och hör om, det är ju att det också pratas om det mer, både på arbetsplatser och bland vänner och bekanta, och att även faktiskt en del män som pratar om det. Så att där får vi väl säga att det har ändå gått framåt, att ämnet lyfts i fler sammanhang än tidigare. Och tittar vi på klimakteriet på arbetsplatsen, så börjar det bubbla. Det går åt rätt håll. Börjar liksom långsamt liksom att lyftas mer och mer inom arbetslivssammanhang. Tittar vi på var Storbritannien befinner sig idag, som då är ett föregångsland kan man väl säga när det gäller just klimakteriet på arbetsplatsen, så har de ju kört på ganska rejält där. Så att de gick ifrån några få stora företag för då när vi pratades vid sist, till att det verkligen är en hel del stora företag som har hoppat på förståelsen kring att sprida kunskap om klimakteriet även på arbetsplatsen. Så vi har ju kommit en bit på väg. När vi tittar på sjukvården så går det väl väldigt, väldigt långsamt, i alla fall i rätt riktning på vissa ställen. Men på andra ställen så är vi ju absolut kvar där vi var för 3-5 år sedan. Mm. Så att det är både ris och ros, skulle jag vilja säga. Vad tycker du?
Nej, men jag tror att den stora skillnaden är att man i alla fall har fått upp ämnet på tapeten och man har en medvetenhet om att man inte kan möta upp behovet. Och det finns också en mycket större ödmjukhet inför att man faktiskt inte kan. Och även om det fortfarande finns många kvinnor och patienter generellt i vården som blir lite avfärdade med sina symptom, så är det ju, upplever jag i alla fall, ett mycket större tryck från oss kvinnor att faktiskt säga, men hallå, det där duger inte. Och så söker man sig vidare, och därför så det blir lite självgenererande. Man kan inte dölja sig bakom en okunskap längre. Och där tror jag, för att knyta an till det här med arbetsplatsen, vilket vi ska komma tillbaka till, där tror jag att du har helt rätt i också, att vi får ett mycket mindre motstånd även där. Man kan idag säga att vi är ledsna, vi kan inte det här, vi borde bli bättre på det, men just nu så står vi här. Men inte det här bara, nej, det pratar vi inte om. Som var liksom ganska vanligt förut, att det var ingenting som ens var intressant. Så att jag tycker ju det är väldigt skönt faktiskt att vi sakta och det är klart att för 5 år sedan så tänkte man, ja, men om 5 år kommer allting vara bra. Det inser ju jag nu, att det kommer ju krävas någon generation till, eller två. Men jag känner ändå hopp för, liksom, kring att ha rört om tillräckligt mycket i grytan för att vi faktiskt går framåt. Och det kommer ju också en ny generation nu som ställer större krav och kommer ställa större krav. Om jag bara ska liksom avsluta det här med vad har hänt sen sist, så vill jag också bara lite personligt dela med mig av att jag står på en helt annan plats, både fysiskt och mentalt. Och det som har blivit min stora framgångssaga egentligen, det har blivit att jag har börjat lyssna inåt. Jag har lärt mig hur min kropp faktiskt talar till mig. Tidigare så var mitt huvud och min kropp separerade från varandra. Mm. Och det låter kanske lite knasigt, men så var det faktiskt. Att det var min hjärna som styrde vad kroppen skulle göra. Nu är kroppen mycket mer den som får styra vad hjärnan kan kräva av den.
Och jag tror att det är jättemånga som kan känna igen sig i det. Jag ser ju det hos oerhört många kvinnor som jag jobbar med. Just det här som du beskriver, att hjärnan och kroppen är två separata enheter. Och hjärnan försöker hela tiden vara den som är boss, med bekostnad på hur kroppen då mår. Så jag tror att det är många lyssnare som skulle vara väldigt nyfikna på, hur lyckades du med det? Vad var ditt sätt att ta dig dit?
Ja, och det kan jag nog inte bara säga så här rakt upp och ner att det var det ena eller det andra, men det handlar väldigt mycket om disciplin, vilket låter lite tråkigt, men det handlar om att göra saker så mycket och så ofta och så länge så att det inte längre blir någonting som hjärnan funderar på, utan det är någonting som kroppen vill göra, och då får hjärnan följa med, och sen så får också kroppen bestämma att vissa dagar kanske inte är lämpliga att göra precis det som man hade tänkt att göra. Och att man då är lite följsam i det där. Jag är ju väldigt liksom mån om att röra på mig, men min rörelse har blivit mycket, mycket bredare. Från att ha varit en person som bara egentligen sprang och det räknades inte om jag inte hade mina 12 000 steg per dag och så vidare, så hade jag fallerat. Så har jag blivit mycket duktigare på att se en flexibilitet i det här. Och någonting som jag har blivit väldigt nördig i är ju också att liksom känna på kroppens rörelse, som är någonting som du, Monica, verkligen tjatar om, att vad vill man kunna använda sin kropp till? Mm. Och det är någonting som jag faktiskt måste säga att jag upplever att jag har blivit mycket bättre på.
Ja, och det är ju jätteintressant att du delar med dig av det, för att regelbundna lyssnare kan ju verkligen i realtid ha följt med dig på den resan från liksom dina första avsnitt och till nu några år senare, där du verkligen har delgett dig på ett väldigt inspirerande sätt, och det här att du har hittat yogan och att du har liksom, att du rör dig på andra sätt idag än vad du gjorde när du började spela in podden. Mm. Och jag tror att det är superviktigt att verkligen man kan inte påpeka det tillräckligt många gånger, just det här med att ja, det finns vissa olika kraftfulla verktyg att ta till, varav hormonbehandling kan vara ett av de verktygen för att liksom må bättre igen när man är mitt uppe i det här liksom själva träsket, som det kan kännas som. Men att det aldrig är en quick fix, för att det behövs andra stora förändringar i både livsstil, inställning till både privata relationer, till jobbet, till vad man prioriterar i livet, till hur man lägger upp sin träning, hur man ser på sig själv, hur man vill må, inte bara i stunden utan kommande år framöver. Mm. Så det är ju just den här perioden, klimakteriet slash som vi säger på svenska, övergångsåldern, är ju en väldigt omtumlande tid. Men om jag tittar på min egen resa från där jag var när vi spelade in det första avsnittet ihop, vilket då är nästan 5 år sedan, va? Första gången vi pratades vid, till idag där jag då har passerat menopaus under de här åren. Gått igenom det totala kaoset som man kan befinna sig i då i början av sin klimakterieresa, till att komma ut på andra sidan där jag då är starkare, klokare, mer energisk och smartare än vad jag var för 5 år sedan.
Mm.
Bara för att ge lite hopp till dem som lyssnar att shit, jag har mått så dåligt under vissa perioder under den här resan, men nu när jag är liksom över på andra sidan så mår jag bättre än någonsin.
Mm. Ja, nej, men så känner ju jag också. Jag känner mig starkare både fysiskt och mentalt. Mm. Men det är ju som sagt ingenting som... Man hittar ju inte ett nytt jag på ett par månader oavsett vad man väljer att göra i sitt liv. Utan det krävs ju en hel del inåtspaning för att knyta tillbaka till hjärnan. Så är det ju inte bara kroppen som får bestämma, utan hjärnan måste också hitta ett lugn i att det man gör känns bra hela vägen. Och då måste hjärtat komma med också kanske på ett litet hörn. Så att, nej, men jag tror att vi skulle kunna prata 3 avsnitt bara om det här. Och jag tänkte ändå att vi skulle hinna med några andra punkter som vi har förberett. Och en sak som vi redan har nämnt är att vi har kommit lite längre än vi har gjort sist. Och framförallt så det här med intresset från de yngre tycker jag är väldigt roligt. Jag tycker att man ser en nyfikenhet även när man ännu inte är berörd av klimakteriet. Vilket de flesta av, alltså du och jag och många andra med oss, blev ju överrumplad av klimakteriet. Och det tycker jag är så fantastiskt att det nu finns ett intresse för att skapa hormonell hälsa och gå in i klimakteriet med en bättre förberedelse. Och många av de äldre som då så att säga lite ledsna för att de missade den här resan, de hade önskat och det hade varit så fantastiskt om jag bara visste och så vidare. Men jag tycker att jag upplever från det som vi talade om sist som ett dysterskap, så upplever jag ett större systerskap. Att man säger, fan, bra gjort det här. Det är härligt att ni snackar om det här. Det är skitbra. Hade jag bara vetat så hade det varit lättare. Så jag tycker att det känns väldigt mycket skönare att prata om klimakteriet nu än vad det gjorde bara för några år sedan.
Ja, men det gör det. Jag märker det också väldigt tydligt med mina föreläsningar, både när jag är ute och håller öppna föreläsningar men även på företag, att det är väldigt ofta kvinnor i 30-årsåldern där som också kommer fram sen efteråt och tackar och säger det att gud vad skönt, vissa saker var ju verkligen chockartade, men det känns ju som att nu när jag har lärt mig så kan jag möta detta på ett helt annat sätt. Och det har ju hela tiden varit en av mina starka drivkrafter i att hinna få ut så mycket kunskap jag bara hinner och orkar, just för att kunna förbereda nästa generation på bästa sätt, så att de då slipper liksom känna på samma sätt som många utav oss, vad vi kände när vi hamnade där och inte fattade någonting. Och tittar man tillbaks till vår sista spaning och fram tills idag, så måste jag också bara säga det att vi har ju pratat i omgångar, du och jag och Åsa, kring det här hur viktigt vi båda två har framtidsspanat i att en förändring måste ske från gräsrotsnivå. Och det tycker jag mig se idag mer och mer. För att ju mer kunskap som vi kan pumpa ut genom din podd, genom mina föreläsningar, böcker, sociala medier och så vidare, desto starkare beväpnade står nästa generation i att faktiskt då delvis kunna kräva en bra, upplyst, påläst hjälp om det är så att de söker hjälp medicinskt, men också att veta själva vad de kan göra i sina egna livsstilsinterventioner för att må så bra som möjligt.
Mm. Ja, för jag tror att den nya generationen kommer inte nöja sig heller, utan det finns hela diskussionen upplever jag har lyfts i alla fall. Sen är det ju ändå tyvärr så att det finns det är ett komplext ämne och det finns en massa problem med det här ändå, för att jag kan, en sak som jag funderade lite grann på faktiskt innan vi skulle prata inför det här. Kan det bli så, nu är det här mer ett påstående än en öppen fråga, men kan det bli så då att man knappt vågar tala om det för det är så pinsamt att man inte har hängt med, att man borde kunna det här, att vi då hamnar med att oj, jag kan ingenting om klimakteriet och det borde jag verkligen kunna för den informationen vet jag finns.
Du menar att det blir ett A-lag och ett B-lag?
Ja, jag vet inte om det är det blir, men du förstår vad jag menar.
Nej, men jag skojar bara. Nej, men det hoppas jag verkligen inte. Jag hoppas och någonstans tror inom mig att vi kan vara mer systerliga än så. Att så länge man då kan erkänna det öppet, att jag har missat det kunskapståget och att en annan kvinna då kan säga så här, men vet vad, det är ingen fara för idag så finns det väldigt mycket kunskap där ute. Du kan till exempel lyssna på Klimakteriepodden eller den här typen av podd, du kan läsa de här böckerna och så vidare. Så att jag hoppas på att om man känner att man har missat tåget, att man ändå liksom kan vara öppen med det och vila trygg i att det kommer finnas någon annan kvinna där ute som kan erbjuda hjälp i att peka den kvinnan i rätt riktning.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du, Stark genom klimakteriet finns ju som ett forum på Facebook också, och du är ju ganska sträng emellanåt och i andra fall så släpper du igenom diskussioner, och du är ju inte ensam om att vara moderator utan du har också hjälp av Betty Vasenius som många känner igen här från Klimakteriepodden också. Och i det här forumet så är jag nyfiken på om du kan se en förändring i frågemönstret, eller ser man liksom de nya versus de gamla? Finns det någon linje i det?
Ja, det är ju alltid ett visst dilemma när en grupp växer sig väldigt stor, och jag kan säga att det är en enorm skillnad i att moderera en grupp som har 5 000 medlemmar gentemot en grupp som har 15 000 medlemmar drygt, som Stark inom klimakteriet community är idag. Och dessutom så försöker jag personligen att inte lägga för mycket av min tid på sociala medier. Så därför får jag begränsa min egen tid där, och jag går in några gånger i veckan och scrollar igenom, plockar bort. Till exempel då så tillåter vi inte att man får inte rekommendera en annan medlem om doseringsråd till exempel. Det är inte så att det är ett läkarforum, utan man ska kunna dela sina upplevelser och få pepp och stöd, och andra medlemmar ska kunna liksom peka en i rätt riktning, oavsett om det gäller var man kan söka vård någonstans eller vad en medlem har gjort för att få bukt med sina symptom, eller är det här ett klimakteriesymptom och så vidare och så vidare. Så med jämna mellanrum så får man gå in där och så får man rensa då, för att då har det varit liksom olika medicinska råd som vi då inte tillåter i gruppen. Men jag måste också säga att tack tack vare att det finns då ett kärngäng utav medlemmar i gruppen som har varit med väldigt länge, som är väldigt engagerade, så är de också väldigt duktiga på att anmäla sådana kommentarer eller poster som vi inte tillåter i gruppen, vilket då gör det enklare, i alla fall något enklare, att moderera en sån grupp. När det gäller vilka frågeställningar som kommer upp där, så är det ju väldigt ofta liksom i samma spår, och i möjligaste mån så försöker vi då uppmuntra medlemmar att använda sökfältet för att söka på ett ämne som de vill lära sig mer om, så att det inte blir samma fråga som kommer upp igen och igen och igen. Sen är det oundvikligt, såklart, när det är ett så pass begränsat område som klimakteriet är, att det blir olika versioner utav frågeställningar som har varit uppe tidigare. Det är ju så att såklart, detta är ju en hormonpositiv grupp. Det finns ju grupper på Facebook som är riktade mot kvinnor i klimakteriet, där man till exempel vänder sig till kvinnor som tidigare haft hormondriven bröstcancer, där det inte ingår något prat om hormoner egentligen överhuvudtaget, utan man där egentligen bara pratar om kost eller livsstilsinterventioner. Och sen finns det grupper som är åt helt andra hållet, där man fritt får dela både det ena och det andra gällande doseringsråd och medicinering och så vidare. Men jag tänker, för mig är det ganska så själv, det förklarar sig självt. Själva namnet på gruppen är Stark genom klimakteriet. Så den ska ju då vara positiv också till vilka livsstilsförändringar man själv kan göra, inte endast hormoner. Så att jag hoppas att de som är medlemmar där ändå känner att de får med sig lite utav varje.
Mm. För att en av de frågeställningarna som du då påpekade tidigare var väldigt vanlig är: hur vet jag att jag är i klimakteriet? Känns det som att den har tonats ner lite grann då, om jag hör
det ja, rätt? Ja, det skulle jag nog säga att den har. Den kan, då och då så kan den liksom poppa upp så här som fråga. Men nu upplever jag mer att det är oftare frågor om enskilda symptom. Jag har det här symptomet, jag har provat detta och detta, det verkar inte fungera så bra, är det någon som har tips på hur de gjorde eller hur de har hanterat detta?
Det är ju fortfarande en kunskapsbrist, och man säger fortfarande väldigt ofta så här: ja, jag önskar att jag hade kunnat mer och vetat mer. Vad är egentligen problemet? Varför är klimakteriet så svårt?
Alltså jag tror att det finns olika ingångar på det där. Delvis är det ju ett svårt ämne, för att kroppens hormoner påverkar egentligen allting i kroppen, vilket då gör att symptomen kan vara både högt och lågt, och både psykologiska och fysiska. Så jag tror att bara det gör att själva ämnet klimakteriet är så otroligt brett och djupt. Och det tar lång tid att sätta sig in i delvis symptombilden, men sen också hur de olika könshormonerna påverkar olika områden, och att det är faktiskt både östrogen, progesteron och testosteron som kan både hjälpa och stjälpa under den här resans gång. Så delvis tror jag att det är det. Det är brett och det är djupt. Sen är det någonting som jag ser mer allmänt i samhället idag, så är det ju så här att vi är vår attention span, alltså vår koncentrationsförmåga och liksom möjlighet att hålla uppmärksamhet ett längre tag är försämrad. Vi vill ha quick fixes, vi vill ha snabba svar, vi vill ha dem omedelbart. Kan inte Google svara på den här frågan? Mm. Och det innebär ju också då att ibland upplever jag att det finns individer där ute som ställer frågor som faktiskt då, om vi tar Google som exempel, ligger en googling bort, till exempel: vad betyder HRT? Ja. Nej, men alltså verkligen att det är på den nivån, och jag upplever också att det finns individer som gärna hade velat ha en lösning serverad till sig, och den lösningen ska inte vara längre än 5 meningar. Och sen ska allting vara som förut. Är du med lite vad jag menar?
Ja, absolut.
Det låter som hårt, men jag ser detta med jämna mellanrum. Och det är ju detta som blir så svårt då. Och det är därför jag verkligen tjatar om det här uttrycket att kunskap är makt. För du som kvinna i klimakteriet måste faktiskt, och det är faktiskt så, om vi kommer tillbaka till det här som du sa tidigare, Åsa, med att det krävs disciplin. I det här fallet, ja, så krävs det faktiskt en hel del hemmastudier. Därför att det är din kropp din hälsa och ultimat ditt ansvar faktiskt. Sen kan man absolut liksom bli upprörd på att man inte får den hjälpen man då kanske behöver om man söker liksom hjälp från sjukvården. Men i slutändan så behöver du ta ansvar för ditt mående. Och om du ska kunna göra det på rätt sätt så är det bättre att göra det från ett ställe där du faktiskt är påläst än att du inte kan någonting. För då blir det helt omöjligt att ta något bra beslut på det. Och i det här fallet så är det faktiskt så att det kräver att man faktiskt läser på själv.
Ja, för att du kan inte applicera någonting egentligen utan att ta dig själv som utgångspunkt. Vare sig det gäller fysiska eller psykiska förändringar eller acceptans för den delen. För det känner jag själv också. Det blir så lätt att tänka så här, jag är för lat, jag orkar inte. Det är lite som det här måndagssyndromet. Nu jäklar, då ska det hända. Och det händer ju inte. Eller så händer en dag eller två. Utan, alltså, det är en mental inställning som inte går att ändra på ett dygn, och det är lite jobbigt att ta tag i alla möjliga olika delar. Och sen tror jag att vi fortfarande sitter i den här åldersrädslan. Det är inte bara grått hår det handlar om längre, utan man känner fysiskt av att man börjar bli äldre för att det börjar gnissla både här och där. Och det är inget kul. Det är ju inte det. Det är ju lättare då att tänka så här, klimakteriet är något annat där borta, längre bort. Det är hemskt, det är jobbigt.
Ja, absolut. Ja, absolut är det så, men om vi går tillbaka till det här med kunskapsglappet, varför saknas det fortfarande kunskap på så många ställen och varför saknas det kunskap på så många kvinnor själva? Så definitivt att det är en aversion till delvis att vilja ta till sig att man är på den platsen i livet. Att det känns oöverstigligt därför att det är så himla mycket information att ta in, och att man känner, jag orkar inte detta nu, jag orkar inte, jag mår så pass dåligt, och jag har full respekt för det, för att jag har varit där själv, men jag är ledsen, det finns inget annat sätt att säga det på. För att du ska hitta det som funkar för dig så behöver du vara påläst. Du behöver inte kunna doktorera i ämnet, men du behöver vara tillräckligt påläst så att du kan applicera de olika verktygen på dig själv på rätt sätt, för det är bara du som lever ditt liv med allt vad det innebär, med den relationen du har, det jobbet du har, de fördelar du har och de liksom belastningar du har i ditt liv, så att du behöver verkligen kunna utgå ifrån dig själv och din egen plats i livet.
Ja, och där är det också viktigt att komma ihåg att kroppen har ju fått lite slitage under årens lopp, så att det är bara det att man upplever att det eskalerar ofta kring klimakteriet i och med att hormonet östrogen är ett så potent verksamt östrogen eller hormon i våra kroppar som gör att plötsligt börjar det gnissla på flera ställen. Men det blir ju ännu viktigare att ta hand om sin metabola hälsa, fundera på vad man äter och alla de här bitarna, så att det är ju verkligen inte. Alltså man kan ju välja att inte kalla det för klimakteriet, då får man kalla det för att man ska ta hand om att vara ett friskare jag, eller vara ett friskt jag så länge som möjligt, eller att leva medan man lever. Det är som, där tycker jag också att man kan vända det i så fall, om man inte vill hänga upp det på klimakteriet.
Man får helt enkelt hitta de sätt som fungerar. Ja. Bara man gör något och inte är helt passiv i det. För att ska man vänta in att man ska må bättre? Ja, det är ju trots allt en resa för de allra flesta som håller på i mellan 5-10 år. Mm. Så att då får man vänta ganska länge.
Ja. Så... Nej, jag tycker inte att det är någonting att rekommendera faktiskt.
Nej.
Hormontillskott då, det är ju någonting som du emellanåt anklagas för att rekommendera alla.
Ja, senast igår så blev jag anklagad för att men det är ju hon som bara skriver om att man bara ska ta hormoner.
Ja, precis. Så berätta, det är ju fortfarande en extremt låg användning om man ser i förhållande till antal kvinnor som uppger att de har besvär, och faktiskt också vetenskapligt bevisat hur många kvinnor som har livsstils eller livspåverkande besvär på grund av sitt sjunkande östrogen. Så att det finns ju fortfarande en väldigt stor grupp här som inte vill eller vågar, och vi ska inte ta hela den här cancerdiskussionen nu, men jag vill veta hur du har landat i din, ja, som att vara en förespråkare.
Ja, men alltså jag utgår ifrån, precis som du säger, de här siffrorna som verkligen är svart på vitt nu utifrån den här tvådelade rapporten som Socialstyrelsen släppte 2019. Där vi då ser att det är ungefär 6% av kvinnor i klimakteriet som använder systemisk hormonbehandling. Och för mig är det otroligt viktigt att driva frågan därför att jag vill att vi som kvinnor i Sverige ska kunna ha valmöjligheten till hormonbehandling när vi och om vi väljer det. Och där är vi inte idag. Och det är därför jag driver frågan så hårt. Inte för att jag personligen skulle tycka att alla ska ta hormonbehandling. Absolut inte. Jag bryr mig ärligt talat inte om vilket. Kvinnor får göra precis det de landar i är rätt för dem och deras kroppar. Det kan ingen annan komma och ha en åsikt om. Men där vi är idag så har vi inte det valet på grund av okunskap hos läkarkåren och en ovilja att vilja förskriva hormoner på väldigt många instanser. Och vi har inte heller en situation i Sverige idag där vi som kvinnor i klimakteriet har en valmöjlighet utav de olika behandlingsformer som faktiskt finns. Och det är det som är den springande punkten för mig. Mm. Att driva fram en situation där valmöjligheten finns och det är någonting som läggs fram när du söker hjälp som kvinna i klimakteriet, vare sig du är på en vårdcentral eller på en gynklinik, kvinnoklinik. Det är de här alternativen som finns. Det finns fördelar och nackdelar med alla olika alternativ. Jag tror att de här skulle kunna vara bra alternativ för dig. Och ha en dialog med patienten. Och då kanske patienten säger så här, nej men jag provade p-piller när jag var ung. Jag mådde jättedåligt på det. Jag blev suicid utav det här och det här. Ja, men då kanske inte detta alternativet är rätt för dig. Då kan vi titta på det här alternativet. Den dialogen sker ju i stort sett inte idag. Och det är dit jag vill komma.
Mm. Och där har vi ju många olika problem som kommer in i det hela. Det är både tidsbrist och det är brist på kunskap och så vidare som du redan har nämnt. Så här är vi ju idag väldigt hänvisade till att skapa kunskap på andra plattformar än genom en person som är medicinskt utbildad. Och det är ju väldigt sorgligt, för när man sen då kanske får det här eftertraktade preparatet som man har velat ha, så känner man fortfarande en viss liksom skepsis och rädsla, för man vet inte om det här verkligen är rätt för mig och så vidare. Och då får man tag på en bipacksedel som skrämmer livet ur en. Och sen så känner man sig ändå så att man står där med något stort ansvar där man kanske inte riktigt vet om man har gjort rätt eller fel för sin egen del.
Ja, precis. Och det är en liksom, det är ju en typ av problematik, och en annan typ av problematik är då att det är ju inte helt ovanligt att under den här perioden tidigt i klimakteriet och sen liksom mellantiden i klimakteriet, man är ju inte liksom framme i menopaus riktigt än, när ens egna hormonnivåer bara kaosartat åker upp och ner. Och det vet ju både du och jag, så är det ju, krävs ju också väldigt mycket tålamod att rida ut eventuella mellanblödningar, dosjusteringar och allt vad det innebär. Och det är ju verkligen så här att det är ju detektivarbete. Och där spelar det egentligen ingen roll hur påläst läkaren eller gynekologen är. För att den individ som de har framför sig kommer att reagera olikt på en dosering gentemot kvinnan som de tar liksom klockan 3, gentemot kvinnan som de träffar klockan 4. Mm. Så det är ju ett tålamod där som krävs både från patienten och från den föreskrivande läkaren. Så att det är många olika typer av utmaningar som man ställs inför, både som patient och som läkare. Men för att återgå till kärnfrågan, så försöker jag i möjligaste mån verkligen även lyfta de andra viktiga faktorerna förutom hormonbehandling. Sömnen, stresshanteringen, träningen, kosten, arbetsbelastningen och så vidare. Och att de är minst lika viktiga pusselbitar på vägen till ett bättre mående. Men det är ju mer avhängt på individen. Det är ju inte avhängt på att en läkare ska vara påläst nog skriva ut ett recept. Så att därför också att jag lägger så pass mycket tid på att verkligen driva den här hormonfrågan och rätten till valfrihet för oss kvinnor.
Mm. Och där tycker jag också att det är väldigt viktigt att lägga till att det finns ju många som inte kan ta hormoner, och då är det ju väldigt lätt att man kanske säger, åh, hade jag bara fått de där eftertraktade hormonerna så hade allting blivit bra. Och det är ju precis därför det är så viktigt att se ett eventuellt tillskott under en period med östrogen och progesteron och eller vad man nu väljer, så är inte det lösningen. Det kommer inte försvinna alltihopa, och jag tror att väldigt många som liksom känner sig lite exkluderade, det kan vara på grund av en grav övervikt, det kan vara högt blodtryck, det kan vara vissa former av blodproppar. Alla är definitivt inte en faktor för att inte kunna ta hormoner, bröstcancer. Alltså det finns olika skäl, och det är vi ödmjuka inför, samtidigt som oavsett om man får det eller inte får det så är det inte hela lösningen, utan det är ju den här liksom fem faktorerna eller den här uddstjärnan som inte går att liksom dra in en eller dra ut en spets på utan att man kompenserar på de andra bitarna. Men du, sen så tänker jag ibland när jag tittar på dig, och jag följer ju dig också i sociala medier, så du är ju en person som väldigt få kan identifiera sig med. Du är, för att vara en 50-plussare så är ju du en... Ja, du tränar på ett sätt som de flesta inte gör, du dricker inte alkohol, du äter väldigt sunt, du lever ett härligt liv på ytan med fantastiskt balanserad träning, och du sköter ditt eget jobb och så vidare. Och du kan sticka ut och springa med hunden lite härligt runt lunch. Och, ja, det känns ju helt fantastiskt. Nu sitter Monica och skrattar här, det ser inte ni och hör inte heller, men det gör hon. Kan du inte berätta, Monica, är det så glammigt som det ser ut?
Jag tror inte att någons liv är så glammigt som det någonsin ser ut på bild eller film på sociala medier. Och jag tycker det är jätteviktigt att verkligen påminna sig om det. Att det man ser är utvalda delar utav en 24 timmars verklighet, 7 dagar i veckan. Så det är verkligen viktigt att poängtera det. Men samtidigt så får jag ju vara ärlig och erkänna att jag har på många sätt väldigt medvetet styrt mitt liv här de sista 12 åren. Det tog mig ungefär 12 år att komma hit. Jag har ju varit egenföretagare i hela mitt vuxna liv. Så att jag har egentligen aldrig varit ordentligt liksom vanligt anställd någonstans. Och jag blev mamma sent i livet. Så att jag var gravid när jag var 39 år med vår son. Och det var faktiskt under tiden jag var gravid som... Det var också en väldigt omvälvande tid. Dock kortare än min klimakterieresa. Men, och det fick mig faktiskt att ställa många av de här viktiga frågorna kring hur vill jag leva? Hur vill jag arbeta? Vad är viktigt i mitt liv? Vad vill jag prioritera? Och hur vill jag må? Och sen har jag väl då, jag är ganska envis av mig, och det här ordet disciplin då är väl någonting som jag har blivit bra på med åren. Och precis som du sa tidigare då, så kan disciplin låta som ett väldigt tråkigt ord och väldigt, ganska militäriskt kan det låta, eller hur? Och det låter inte så glädjefullt.
Nej.
Men faktum är att för mig så är disciplin nyckeln i mycket till att sedan kunna leva glädjefyllt. För att du behöver disciplinen att göra de omställningarna som kanske krävs då, och prioriteringarna som krävs för att må på ett visst sätt och ha det på ett visst sätt. Och när du väl är där sen, ja, men då kan du liksom skörda frukterna utav det. Så att... jag verkligen gör mitt bästa för att orka med och tycka att det är roligt, trivas med livet och ha energi över. Och då vet jag, för jag har provat olika sätt innan till, och det har visat sig, nej men det här funkar inte, det blev jag tröttare av, eller det fick jag mindre energi utav, eller det här dränerade mig, okej. Då vore det ju galenskap att göra det en gång till. Okej, ska vi testa något annat då? Och så har jag liksom testat mig fram, vad funkar för mig? Och jag tror att det går inte riktigt att rippa någon annans recept rakt av, utan det jag kan sammanfatta det som, det är ju att verkligen våga ställa sig ganska tuffa frågor och då komma fram till vad skulle jag då behöva göra om jag vill prioritera detta i mitt liv, och är jag redo att göra det jobbet?
Mm.
Och det tog ett antal år.
Och där tror jag också att man lite grann tänker fel många gånger. Jag gör det i alla fall definitivt, att jag kan så här, men alltså, jag vet ju att det blir skittrevligt när jag dricker 4 glas vin. Wow, vad kul vi hade. Och just här och nu känns det superbra. Men jag vet ju sen nästa morgon. Jag vaknar 6 med ångest. Och jag har sovit väldigt dåligt. Och sen så när jag liksom varje gång så här, nej, var det värt det? Nej, det var det inte. Och för varje gång jag gör det där så blir det längre till nästa gång. Men man kanske inte kan förbjuda sig själv. Och jag tror att det är det som är en av de här nycklarna i att man måste för det första vända ordet unna sig. Att man unnar sig det som man gör att man mår bra. Och för andra att man liksom ibland, okej, nu är jag beredd att köra i diket för jag har råd med det just nu.
Ja.
Och håll inte på att slå på dig själv då bara för att du gjorde fel inom citationstecken.
Nej men exakt, jag menar, det är inte så att jag är nykterist. Jag tar ett glas champagne då och då. Jag kan ta några munnar vin. Och då njuter jag av det. Då får det fasen vara en dyr champagne eller dyrt vin som är riktigt, riktigt gott. Så att det är värt det. Och jag vill bara säga det, att jag har ju provat på perioder i mitt liv där jag har druckit mycket alkohol. I min ungdom när jag var liksom så här partypingla och ute till 4-5 på nätterna. Så jag har liksom absolut provat på den delen. Då ska jag lägga till då att som asiat så saknar man en enzym i levern som gör att man bryter ner alkoholen. Så att jag är ju i stort sett ett snäpp ifrån att vara allergisk mot alkohol och tål egentligen inte alkohol så himla väl heller. Och lyssnar inte på det liksom i yngre dagar. Och har haft verkligen tillfällen där jag har druckit för mycket alkohol mot vad min kropp klarar av. Och hade en sån episod när jag var 36 där jag faktiskt lovade mig själv att aldrig må så dåligt igen. Vilket jag har hållit sedan dess. Så för mig där jag är och med den liksom, biologin som jag har i min kropp, så är det absolut inte värt det. Men det var så roligt för du säger ju att jag äter hälsosamt, vilket jag gör, och det här är också det att folk har ju en viss bild utav människor som man ser kanske på sociala medier och så. Jag vet att många har en föreställning omkring att nej men hon äter ju säkert bara sallad eller du vet, håller igen hela tiden. Ja. Och alla som känner mig, alla som har träffat mig och har ätit med mig brukar verkligen bli förskräckta nästan.
Men ja, sist Gud, du och jag åt
tillsammans. Du äter!
Ja, men inte bara det. Sist du och jag åt tillsammans, då tryckte du i dig en croissant som avslutning.
Ja, men precis. Och nu har vi precis placerat fettisdagen. Älskar semlor. Men då, för mig är det ju då att då ska det ju vara liksom den bästa semlan. Mm. Och verkligen njuta av den. Känna alla smakerna och verkligen gärna i liksom bra sällskap med goda vänner och nej men jag har aldrig dåligt samvete. Det är ju liksom en bortkastad efterrätt eller vad det nu kan vara liksom. Man så här, tycker det är gott.
Härligt. Du, Monica, vi har några punkter kvar som vi ska avhandla, och en som jag tänkte du är påläst när det gäller medicinbristen som har varit aktuell här, och den kommer inte försvinna bara för att det kommer tillbaka estradottplåster i lager här och så vidare. Bara väldigt kort, kan inte du förklara hur det kommer sig att nu är vi inte intresserade av alla de här 1600 läkemedlen som under 22 var restnoterade, men det är ju en enorm belastning för vården och det påverkar ju människor väldigt hårt, och den här diskussionen har ju nu varit uppe under en period i media och så vidare, och många kvinnor blir väldigt frustrerade. Kan inte du bara kort berätta, som har satt dig in i det här, varför just östrogenpreparat har varit utsatta?
Ja, väldigt intressant det är för att The Observer, alltså den brittiska nyhetstidningen, publicerade en lång artikel eftersom man även i Storbritannien då har upplevt den här östrogenbristen som vi upplever i Sverige nu. Och de har brottats med den här frågan fram och tillbaka under de sista 3-4 åren likt Sverige. Och i den artikeln så beskrev journalisten väldigt tydligt och bra varför den här bristen har uppstått om man tittar på själva produktionen utav östrogenpreparat. Och utan att gå in på för tråkiga detaljer så är det ju så här att alla hormonella preparat kommer ifrån början ifrån sojabönan. Och där då så bryter man ner sojaprodukter och får då ett ämne som sen då kan omvandlas till alla tre hormoner, alltså både östrogen, progesteron och testosteron. Men om vi håller oss till östrogenpreparaten så är det framför allt ett stort bolag här i Europa, och då är en del utav processen i den här nedbrytningen är i Europa. Och sen när man då har utvunnit det som sen ska bli östrogenpreparat, då är det fortfarande ett stadie i den här produktionen som måste utföras manuellt. Och det blir för dyrt att göra det i Europa, så då skeppar man preparatet vidare till Asien. Och vanligtvis då till Kina, där det är billigare med arbetskraften. Och då förädlas produkten där och man arbetar med den manuellt. Och sen skickas produkten ifrån Kina tillbaks till Europa, där man då använder det som då blir östradiol och se till att lägga till det då antingen till plåster eller till gel eller till spray. Så att den här produktionskedjan är ju väldigt känslig och det är ju inte bara östrogenpreparat som har blivit lidande efter att pandemin verkligen satte fart i Kina, som då har stängt ner fabriker i flera veckor för man har helt enkelt inte haft arbetskraft till att utföra det arbete som behövs och man ligger efter i den här produktionskedjan helt enkelt. Så detta är ju en del utav många, förutom då att man inte har haft någon lagerhållning i Sverige på läkemedelsprodukter. Så att det är ju inte hela förklaringen till att produktionskedjan inte har funkat som den ska, utan det finns ju även andra delar som också då har påverkat. Men det är i alla fall en del av svaret till varför vi ser den här enorma bristen som har skett just nu. Det intressanta är ju då att om man tittar på andra länder runt om i Europa som har upplevt samma typ av brist, till exempel Storbritannien då, som jag följer ganska nära, på nära håll, så har ju den inte legat i fas med när Sverige har haft sin brist, utan det har varit några månaders glapp däremellan. Och det gör ju då att många desperata kvinnor har ju då antingen fått beställa sina östrogenpreparat via nätet, via utländska apotek. Andra kvinnor har skickat pengar med sina väninnor när de har varit och rest i södra Europa och skickat med sina recept och så vidare för att liksom få tag i östrogenpreparat där det faktiskt fortfarande finns i lager. Och som det ser ut nu så är ju leveransdatumen satta i maj, och det är ju bara att hoppas på det bästa. Mm. Att vi verkligen ser att vi får in det vi ska ha då.
Och jag tycker att det är viktigt att poängtera här att det här är ju inte någonting som beror på att plötsligt det är så vansinnigt många kvinnor i Sverige som har börjat använda de här preparaten, utan tvärtom. Det blir ju färre och färre, vilket ju är väldigt sorgligt också om man nu har beslutat sig för att gå den vägen att man vill ha en behandling under sitt klimakterium och sen är man tvungen att abrupt sluta eller byta läkemedel eller försöka jaga läkare som plötsligt inte är tillgängliga. Så det här är ju ett absolut katastrofalt läge, tycker jag personligen. Och jag inser också att det finns livsuppehållande mediciner som är mycket, mycket allvarligare när det gäller de här restsituationerna. Så att det är ju inte bara hormonpreparaten, utan det finns ju väldigt mycket. Men jag tycker att det var bra att vi i alla fall fick den redogörelsen i och med att du har satt in i frågan, Monica. Så tack för det. Jag vill komma tillbaka till det här med uppmärksamheten på arbetsplatser. Du och jag har lite olika inställningar till det på ett sätt. Jag har ju precis som du jobbat en del med att hålla föredrag ute på kommuner och i arbetsplatser. Och det finns ju en oro lite grann där att man inte vet hur man ska stötta kvinnorna och man vet inte hur man ska göra när man väl har skapat upplysning och man har börjat kommunicera det här, så är man inte säker på att man kan bemöta det behov som uppstår. Så att det finns ju en nervositet i den här, vad ska jag säga, upplysningskampanjerna. Och där nyligen då så fick vi ju höra här i Klimakteriepodden också att det största utmaningen när Partille kommun tog tag i den här frågan, det var ju att hitta någon som skulle kunna stödja de här kvinnorna som då i vården behövde stödet och veta att de då fick samma upplysning som de då hade fått av den upplysning som man hade tillhandahållit på arbetsplatsen, så att det inte plötsligt blev en läkare som sa någonting annat och så vidare och så vidare. Det här blir ju ändå en intressant fråga. För ska vi skapa uppmärksamhet och kunskap kring någonting som potentiellt är besvärligt? Det vill säga att kvinnan 45 plus, om vi nu bara generaliserar, blir en besvärlig arbetstagare.
Precis. Och det här har vi haft jättespännande diskussioner om, du och jag. Mm. Eller hur?
Mm. Mellan fyra ögon kan vi lägga till. De går inte att hitta på någon YouTube-kanal eller någon
podcast. Nej, och absolut. Jag är 100% med på den frågeställningen. Och är det inte bara ytterligare en börda för kvinnan 45 plus att bära? Det har ju varit liksom den springande punkten. Och då har ju mitt svar på den varit att vad är alternativet? Jag har besvarat frågan med frågan. Vad är alternativet? För att det är ju inte på något sätt att vi sitter och famlar i mörkret, utan vi sitter redan med facit på hand. Där både siffror från Försäkringskassan och Socialstyrelsen väldigt tydligt visar att kvinnor i klimakterieålder mellan 40 och 60 år är överrepresenterade när det kommer till sjukskrivningar och även överrepresenterade när det kommer till långtidssjukskrivningar, alltså 180 dagar eller längre. Så vi sitter redan med facit på hand och vet att den här gruppen arbetstagare är extra utsatta och behöver sjukskrivas mest ofta då om vi jämför med andra grupper på arbetsplatserna. Så ja, vi kan välja att stoppa huvudet i sanden och fortsätta som vi alltid har gjort. Eller så inser vi att det här är endast ett problem och en fråga så länge kunskapen inte är tillräckligt spridd. Den dagen som kunskapsnivån är höjd, både hos kvinnorna själva men också hos arbetsgivaren, och även då att man har ett tillräckligt utbyggt, vad ska vi kalla det, skyddsnät då för de kvinnor som faktiskt vill söka hjälp, så kommer detta, den dagen kommer detta vara en icke-fråga. Och det kommer absolut att dröja. Det kanske dröjer ett decennium, det kanske dröjer två decennium innan vi kommer dit. Men vi kan inte fortsätta som vi har gjort förut och bara negligera det faktum att det faktiskt är så att kvinnor i det här åldersspannet mår ju inte bra och de behöver hjälp. Och jag tycker att det är viktigt då för de som lyssnar och kanske då kommer ifrån arbetsgivarens håll och funderar på men hur kan jag då stötta dem och vad är en bra klimakteriepolicy på arbetsplatsen? Och då skulle jag vilja säga att utifrån det som Partille har gjort, vilket också då bygger på det sätt som många av de engelska och brittiska företagen jobbar på, så utgår det från först och främst en kunskapshöjning inom företaget, både bland alla chefer och HR-ansvariga, kunskapshöjning hos kvinnor själva eller andra anställda som vill ta del av den här kunskapen. Och sen uppföljning, för det räcker ju inte bara att ha kunskapen, utan vart går jag sen om jag faktiskt har problem? Och det kräver ju då delvis att man kan ta hand om de här kvinnorna på individnivå. Det finns ju vissa kvinnor som bara behöver samtal och de behöver förstå vad kan jag göra själv för att må så bra som möjligt. Alltså individuell rådgivning. Eller då för de kvinnor då som mår så pass dåligt att de, nej men, jag behöver mer hjälp liksom för att komma ur det här gyttjehålet och då kanske väljer medicinsk hjälp. Och då behöver man en vårdinstans som man kan slussa de här kvinnorna till. Oavsett då om det är inom företagshälsovården som långsamt börjar vakna till liv nu. De har ju liksom sett detta som en icke-fråga tidigare eftersom de har ansett att klimakteriet är en privat angelägenhet. Men de börjar ju vakna till liv nu därför att även där så kommer ju behovet ifrån deras kunder, alltså ifrån företagen själva. Företagen själva säger så här att ja, vi har börjat uppmärksamma det här om klimakteriet. Vad kan ni om det? Om vi skickar kvinnor till er, kan ni ta hand om dem på bästa sätt? Och det här är ju en process. Det här är ju absolut ingenting som kommer gå över en natt. Så antingen är det genom företagshälsan eller då att man får ha ett samarbete med antingen en lokal vårdcentral eller kvinnoklinik om man råkar ha det i sin närhet. Och det säger sig självt att det här kommer inte ske.
Nej, och jag tycker också en annan intressant aspekt av det som jag hörde en gång när jag pratade med en facklig representant, och då sa hon så här, men hur går det här ihop med jämlikhetsfrågan? Och då är det så här, när du och jag pratade om det så här, ja, men jämlikhet, är det mannen då som är normen? Och det är klart att där är ju, inklusive jag själv, är det väldigt lätt att gå vilse och tänka att jämlikhet utgår från någon som inte har besvär eller som inte är annat än en robot. Och så är inte vi män. Så att, nej men bra Monica, jag tycker att det är bra att du orkar skapa goda argument, för att det är precis det vi behöver när man går ut och du som lyssnar kanske sitter där på en arbetsplats där du faktiskt inser att ja, men vi har dysfunktionella arbetsgrupper eller jag har problem i min skara med kollegor eller vad det nu kan vara. Att våga lyfta diskussionen och ens prata om det här är jätteviktigt, och det finns stöd att få nu för tiden faktiskt på många olika plattformar. Väldigt kort skulle jag vilja prata om det kommersiella värdet av klimakteriet. Vi är ju inne på det nu. Företag som erbjuder företagshälsovård, arbetsgivare som blir attraktivare för att de lyfter klimakteriet och så vidare och så vidare. Det är ju många som tar chansen här nu som ser en möjlighet att sko sig, om man nu ska vara lite sån. Man kan ju då leva på att skapa oro och skapa behov som kanske egentligen inte finns där. Vad säger vi om det?
Ja, jag tycker nog att den kommersiella marknaden för mig är mer produkter som erbjuds kvinnor genom olika typer av reklam som man ser på sociala medier eller tv-kanaler eller liknande, som utlovar alla möjliga fenomenala resultat för att bli av med klimakteriesymptomen. Vi vet, det har presenterats både i USA och England, att klimakteriemarknaden är värd miljarder. Just därför att vi är en köpstark grupp, vi kvinnor mellan 40 och 60. Och vi är en ganska desperat grupp när vi mår som sämst. Och det är ju självklart att det finns starka kommersiella krafter som försöker dra nytta av detta. Allt ifrån olika typer av tillskott, kläder, madrasser, you name it, finns där ute på marknaden då som vänder sig till, ja men om du köper den här madrassen så kommer du sova mycket bättre, eller under dina vallningar har den här pyjamasen på dig för att den vädrar ut värmen mycket snabbare än en vanlig pyjamas, etc. etc. Och ja, vad tycker jag om det? Jag tycker att man som konsument behöver vara otroligt vigilant, alltså börja och titta på en produkt med kritiska ögon. Mm. Om den här produkten verkligen är så fantastisk, hur kommer det sig att inte alla kvinnor använder denna för att bli av med sina värmevallningar? Varför har vi ett behov utav hormonbehandling då överhuvudtaget? Och så vidare. Sen finns det ju produkter absolut som faktiskt då kvinnor upplever att de hjälper, och det är ju jättebra att de finns. Tyvärr är det väl så att 80% av det som dyker upp i mitt flöde eller utav de företag, jag blir ju kontaktad utav företag varje vecka som vill då köpa samarbeten med mig, att jag ska säga något bra om deras produkt. Och jag säger ju nej till allihop. Så att var kritisk. Självklart, det finns produkter som där ute som faktiskt kan lindra och hjälpa. Men det är en liten, liten del. Och tyvärr är det så att för att veta vad som funkar eller inte funkar, så ja, 3-5 000 kronor senare så kanske man hittar en produkt som funkar, de andra funkar inte.
Nej, och sen så måste jag säga att något som jag tycker är spännande, det som jag har varit med och blivit tillfrågad om många gånger, så är ju olika appar och program som då ska avhjälpa alla klimakteriebesvär. Och de kostar x antal mycket i prenumerationer, eller man ska, och man ska hålla på och logga sina symptom, och man ska få massa tjoiga, små peppiga kommentarer. Grattis Åsa, du har sovit 6 timmar i natt, tjuhu! Och sen så ska du få, aj, du drack te, koppa kaffe igår, fy dig. Alltså det är ju såna här saker som jag bara känner att, nej men alltså vi är inte barn, vi är vuxna kvinnor. Man måste ju titta på oss seriöst, och där kan jag ju inte låta bli att tänka att det är för unga människor som försöker utveckla de här produkterna för oss.
Ja, och sen så vill jag också lägga till en brasklapp där till då, när vi ändå tar upp det här med tekniska hjälpmedel, att om någonting är gratis i appväg till exempel, då är det du som är produkten.
Mm. Yes, så är det. Mm. Monica, vad är nästa steg? Vart är vi på väg? Har klimakteriependeln snart vänt, och var landar vi då?
Ja, jag tror inte att den har vänt. Jag tror att den fortfarande är på uppgång i några år till faktiskt. För att det är ju lätt för dig och mig, för vi är så inne i den här världen, att tycka att vi har kommit ändå en lång bit på väg. Fast både du och jag vet att vi har tagit några myrsteg i rätt riktning. Det jag förutspår, om jag ska titta i min kristallkula, och det har vi pratat om off record, du och jag och Åsa, så är 2024, alltså nästa år, det för mig är det året då företag på bredare front kommer börja lyfta klimakteriefrågan. Och jag ser ju redan nu ett väldigt snabbt stigande behov hos företag och företagsbokningar för mig som föreläsare. Och det är ett första steg. Det är att liksom informera, sprida kunskaper på bredare front på större arbetsplatser. Nästa steg är ju då att företagen får liksom sitta på den här kunskapen och informationen, och sen då, herregud, vad kan vi nu göra åt det här? Hur kan vi nu? För att när vi pratar om företagssidan, så är det ju bara pengar som är det intressanta, liksom ekonomiska incitament. Men det är också lätt för företag att förstå, för att när de tittar på sina egna sjukskrivningssiffror och vad det kostar dem och räknar på det, då kommer man fram till att kunna göra en insats i det här och faktiskt behålla den här stora delen av arbetskraften i, liksom hålla igång dem så att de inte slipper sjukskriva sig, så hade vi faktiskt kunnat bespara x antal kronor. Så att 2024 spår jag att vi kommer se ett ökat intresse ifrån företagssidan. Jag hoppas att det även inkluderar mer kommuner och offentlig verksamhet. För att jag ser ju fortfarande att absoluta majoriteten av mina bokningar görs utav större företag som är verksamma inom industri och teknologi.
Och det tycker jag är superintressant, i och med att de ofta är dominerade av män, medan i kommuner och statliga, framförallt kommuner ska vi väl kanske säga, är ju oftast dominerade av kvinnlig arbetskraft, som dessutom har ganska utmanande, fysiskt utmanande arbeten och väldigt, alltså vårdande arbeten vet vi är mer tärande än att många andra saker. Men det är också intressant då att de här industriföretagen som har mindre kvinnor, de är så måna om att få behålla de kvinnorna de har, så de vill verkligen satsa på dem, och jag väljer att se det så, och jag hoppas verkligen att det de sneglar ju på varandra, så jag hoppas att det kommer ge väldigt mycket ringar på vattnet, för mindre företag vill vara som stora företag och så vidare. Så att jag hoppas att du har rätt, Monica.
Mm.
Om jag får önska någonting, jag tror inte att vi är där 2024, men jag hade en bra diskussion med en klok kvinna för ett tag sedan, och då pratade vi väldigt mycket om att hon hoppades att i framtiden ska vi inte använda ordet klimakteriet överhuvudtaget, utan man bara pratar om en fas. Precis som att tonåren är en fas i livet, eller en puberteten är en fas i livet. Man behöver inte sätta den etiketten på en person. Ah, hon är så himla jobbig för att hon är i puberteten. Det är därför hon smäller i dörrarna. Nej, utan det är helt enkelt, ja, men jag går igenom den här fasen i den här fasen just nu. Och jag behöver inte ens sätta ett namn på det. För det är helt självklart att ja, men när kvinnor är i en viss ålder så är det väldigt vanligt att de går igenom ja, saker som kan vara utmanande, precis som det kan vara utmanande i vilken ålder som helst. Men att alla förstår, man behöver inte ens använda ordet, man förstår att det är det här som pågår.
Mm. Fast det här har vi pratat om tidigare, du och jag, Åsa. Och för mig så är det inte ordet det är fel på.
Nej.
Det är attityden kring ordet.
Ja, men jag tänker att man inte ska behöva använda ett ord överhuvudtaget för att alla ska veta att kvinnor kan ha utmaningar, och de är så mångfacetterande så att man liksom inte ens behöver, för då kan ju klimakteriet i sig kan ju också få folk att tro att ja, det är vallningar och sättningar, men jag hoppas att det är så brett så att det är självklart.
Jag hoppas att i takt med att medvetandegraden och kunskapsnivån höjs så förstår fler alla olika delar som faktiskt innefattas av klimakteriet och den här perioden. Precis som tonåren gör. Alltså vi säger tonåren utan att liksom sätta någon speciell stämpel på det. Och jag hoppas att vi kommer till ett ställe där vi kan säga klimakteriet utan att det liksom på något sätt alltid måste ha någon slags gentemot kvinnan, den individuella kvinnan, negativ klang kring det. Men för att komma dit så kräver ju det att vi då som pratar om det avdramatiserar ordet på ett sånt sätt att det kan användas och inte behöver vara i samma mening som olika typer utav negativa konventioner.
Nej, men så kanske det också blir. Och det, båda två kan väl kanske vara bra. Bara det här att vi får bort stigmatiseringen och att vi bara upplever att det är helt... ja, men det är så lika naturligt som något annat. Jag var på middag för några veckor sedan och då blev... mannen som satt mellan mig och en annan kvinna, han blev alldeles stressad bara vi sa ordet klimakteriet och började försöka sträcka sig över och börja, hallå, kan någon annan man prata med mig? De pratar om läskiga grejer här. Och då sa, du vet, vi bara ruska på huvudet. Vad menar du? Du är gift med en kvinna i klimakteriet. Ja, ja. Nej, så att vi har en bit att gå. Nu så ska vi faktiskt avsluta det här. Det här avsnittet släpps på internationella kvinnodagen och vi har tagit jättestor plats för att vara två kvinnor, Monica, och det är jag glad för. Nu ska vi bara avslutningsvis få veta, hur länge tänker du missionera och vad driver dig och vad blir nästa grej?
Det som driver mig, det är att bidra till förändring. Det driver mig verkligen, verkligen starkt i att se till att göra en skillnad till nästkommande generation. Den glöden är faktiskt lika stark nu som den var för, eller den elden faktiskt är lika stark som den var för 5 år sedan. Jag kan inte se mig själv sluta inom överskådlig framtid. Det kan säkert vara så att jag med tiden även kommer lyfta till exempel kvinnligt åldrande. Och just fasen efter menopaus, vad händer då i takt med och i fas med att jag är där själv? Men jag känner också att det finns så mycket kvar att göra i det här ämnet och på så många olika områden. Plus att både du som jag, Åsa, har ju liksom ägnat våra liv till att verkligen djupdyka vitt och brett i allt vad som har med klimakteriet att göra de senaste 5 åren, och den erfarenheten och kunskapen vill man ju faktiskt kunna dela med sig av ett litet tag till. Så det är väl det är så det känns idag. Du får fråga mig igen om ytterligare 3 år, får vi se vad jag säger då.
Ja, nej, men för jag kan ju känna att jag inte, i och med att jag inte är lika nyfiken längre för egen del, utan jag tycker att det finns så mycket kunskap där och jag tycker att den har blivit lättillgänglig. Jag tycker också att det går att hitta de verktyg man behöver, så tycker inte jag då att det känns lika brådskande och lika alarmerande som jag tyckte att det gjorde för ett antal år sedan. Så därför så tycker inte jag kanske heller att det är riktigt... Jag tycker inte, för egen del så tycker jag inte att klimakteriet är inte lika spännande. Eftersom jag inte själv heller är utsatt för alla de här upp och ner och fram och tillbaka. Berg- och dalbanan har liksom stannat till. Och det betyder inte att jag har stannat till, för jag känner nog precis likadant som du. Jag är väldigt, väldigt intresserad av att leva ett friskt liv länge och se hur jag kan behålla hjärnan och kroppen i en härlig funktion. Och jag kommer fortsätta experimentera med massor med saker. Så att det är väl därför som liksom hälsa eller kvinnlig hälsa har blivit ett ytterligare attribut för mig, att liksom också prata om hälsa i ett bredare plan. Det tycker jag är viktigt.
Superspännande. Det ska bli intressant att följa då var vi är någonstans om 3 år.
Monica Björn, du är en fantastisk vän och du är en inspiratör. Du är en sann aktivist, måste jag säga. Du har också hjälpt väldigt många kvinnor att hitta rätt. Så att du förtjänar en plats där uppe på tronen, tycker jag, när det gäller klimakterieaktivister. Och jag hoppas att du kommer orka missionera länge till. Och jag är så tacksam för att du vill komma till Klimakteriepodden varje gång. Och sen är jag väldigt glad för att ha dig som vän.
Tusen tack, Åsa. Jag uppskattar det så mycket. Och tack för allt det arbete du gör med podden och all kunskap som du sprider. Och för din vänskap. Tack.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.